Det är många som i dessa bistra elpristider funderar över att installera solceller. Och många har redan gjort det. Men vad finns det för tekniska lösningar idag? Och framförallt, finns det nya, bättre material på gång som både är effektivare och billigare än dagens?
Så när man tittar på den stora kostnadsminskningen som har varit i världen när det gäller solceller, som har varit enormt dramatisk, så sker mycket av den kostnadsminskningen inte att det blir billigare per kvadratmeter, utan att man får ut fler kilowattimmar per kvadratmeter.
Utvecklingen beror på att det kommer nya material och att de som redan finns utvecklas. Men också att det kommer fler typer av solceller.
Hittills har den ju drivits av att kiseltekniken har blivit mer effektiv. Men i framtiden, om man nu gör tandemsolceller och lyckas få ihop det på ett bra sätt och göra dem stabila, för det är ju en annan sak som påverkar kostnaden, om de håller i 25 år eller om de håller i 10 år, så är det klart att det slår ju också väldigt mycket på kilowattimmarkostnaden. Men om man får dem stabila, då minskar kostnaden eftersom de blir mer effektiva.
Du lyssnar på Om vetenskap, som den här gången handlar om framtidens solceller. Jag heter Sofie Persson. Ja, kurvan för antal installerade solceller i Sverige de senaste åren pekar brant uppåt, med en explosion under 2022. Från drygt 92 000 2021 till nära 148 000 solcellsanläggningar 2022. Med en installerad effekt på nära 2 400 megawatt. I det stora hela är det fortfarande inte mer än 1,1% av Sveriges totala elproduktion. Och det var inte många som trodde på en så snabb utveckling för några decennier sedan.
När jag började med solceller 1990, då var det ju precis så att man trodde att kanske på fritidshus och kanske i en del tillämpningar skulle det kunna vara vettigt.
Marika Edoff är professor i solcellsteknik vid Uppsala universitet.
Rymden har man ju använt solceller under lång tid. Och Sveriges fyrar var tidigt elektrifierade med hjälp av solceller. Men man såg ju inte den utvecklingen, utan det som hände, det var ju egentligen att man satsade på solceller i Tyskland, på att stödja utvecklingen av solceller genom att göra en lagstiftning som innebar att om man satte solceller på sitt eget hustak så fick man tillbaka pengarna på 10 år. Och det gjorde man genom att man betalade per kilowattimme, så man sålde all sin egenproducerade el till elnätet. Och sen köpte man billig el för att använda, men man sålde all sin el och man hade ett kontrakt som gällde 20 år. Och sen året efter, då fick man också ett 20-årigt kontrakt, men man fick inte lika mycket betalt per kilowattimme. Så man la ner en inneboende prispress i den strategin. Och det gjorde att folk fick upp ögonen för solceller och det började installeras solceller. Och då blev det ju en marknad för solceller, så att tyska industrin började bygga ut solcellsfabriker helt enkelt. Och då fick man ju den här economy of scale, alltså skalfördelar, att man, det blev billigare för att man blev duktigare på att tillverka solceller. Och det som hände därefter var att Kina fick upp ögonen för att här var en stor marknad och här kan vi göra skillnad. Så Kina började satsa stort på att göra solceller för att sälja och exportera. Och det gjorde att priserna gick ner väldigt mycket, därför att Kina byggde de mest moderna fabrikerna och jättebra fabriker och med stor automatisering. Så där pressades priserna väldigt snabbt och väldigt mycket.
Så det var inte egentligen något stort teknik genombrott som gjorde att det tog fart?
Nej, det var ju många olika som forskade på kisel, och man tog ju den senaste tekniken och gjorde fabriker kring. Och varje gång man byggde en ny fabrik så blev det ju lite bättre. Men när man bygger och producerar så gör man ju också väldigt mycket egen utveckling, och när man gör maskiner gör man också utveckling. Och många av de här kinesiska fabrikerna byggdes ju med tyska maskiner, för instrumentbyggande kunnandet fanns ju i Tyskland. Så det var i mångt och mycket en tysk teknik som man gjorde i Kina och byggde fabriker kring. Så det blev en väldigt stor explosiv utveckling av fabriksbyggandet som ledde till att priserna gick ner och också innebar till att det installerades väldigt mycket mer solceller i världen. Och det är ju spännande när man tittar på den här kurvan som finns. Dels kan man ju säga att när man har gjort visioner och tittat på hur framtiden ska se ut, och man har gjort det utifrån, då har man alltid underskattat utvecklingen. Det finns ingen prognos som har prickat rätt, utan solcellsutvecklingen har alltid varit mycket högre än vad man har prognostiserat.
Under de senaste decennierna har verkningsgraden för solceller nästintill dubblerats. De paneler som satt på villataken för 20 år sedan hade en verkningsgrad på ungefär 10%. Idag ligger snittet runt 20.
De vanligaste solcellerna, de är gjorda av kristallint kisel, och man brukar kalla dem för kiselsolceller. Man kan dela upp dem i två olika typer, dels multikristallina kiselceller, och tittar man på dem så ser man att de är lite blåspräckliga. Och så finns det sådana som är enkristallina, och de är monokront svarta.
Är det samma typ av kristaller, eller vad är skillnaden liksom?
Det är samma typ av kristaller, men i fallet av en monokristallin kiselskiva så är hela kiselskivan en enda kristall. Och jämför man det med något annat ämne så kan man jämföra det med diamant. Diamant är precis samma kristallstruktur, men där har man kolatomer. Men en solcell är uppbyggd av kiselatomer, men det är exakt samma kristallina struktur.
Det är de två som är vanligast på marknaden?
Ja, i särklass vanligast.
Och av de två då? Finns det någon av dem man använder mer än den andra, eller någon som är effektivare än den andra?
Historiskt sett har det varit multikristallin kisel, för det har varit billigare. Men nu växer monokristallina kiselet väldigt. Man har utvecklat den produktionstekniken och de är lite bättre verkningsgrad. Och då blir det mer lönsamt att använda monokristallin kisel. Och det är där man har de allra högsta verkningsgraderna.
Så idag är det de man använder som mest då, eller?
Ja, om man tittar på vad som är installerat i världen så är det nog fortfarande mest multikristallinkisel. Men om man tittar på det som installeras idag så är det nog mest monokristallinkisel som installeras.
Idag kommer nära 6% av världens elproduktion från solceller, lika mycket som av vind. Som jämförelse så ligger kärnkraften på ungefär 12%. Men potentialen för solenergi är stor.
Det kan bli mycket, men inte allt. Om man inte samtidigt bygger ut lagring. Om man bygger ut lagring så att man kan spara el och transportera el över långa sträckor, då kan det bli allt. För vi har väldigt mycket mer solenergi än vad vi behöver. Man brukar säga ungefär 10 000 gånger mer än vad vi behöver, vad vi kan omvandla. Så det behövs inte speciellt stora ytor för att täcka världens elbehov egentligen. Men det är ju inte praktiskt att göra så, utan det är mycket mer praktiskt att tänka att man har ett system som kombinerar olika energikällor med varandra. Vind är bra ihop med sol, och vattenkraft är ju fantastiskt bra för att reglera både vind och sol. Så en bra kombination av olika förnybara energikällor är vad vi behöver ha.
Men i Sverige har vi ju inte alltid så mycket sol. Är det verkligen någon vits med solceller här? Faktum är att instrålningen här är lika hög som till exempel i Tyskland. Dessutom produceras el även när det är molnigt, men kanske bara 20-40% jämfört med om det är soligt. Och även om elproduktionen inte är så bra under den solfattiga vintern, så finns det faktiskt en fördel med solceller i kallare klimat. Solcellerna är mer effektiva vid låga temperaturer. Och snön på marken kan dessutom reflektera solens strålar så att de träffar solcellerna. Men när de täckta med snö kan det bli problem. Kan man inte på något sätt få dem att använda elen som de just har plockat upp och värma sig själva så att snön smälter, och sen så antingen automatiskt eller att man slår på en liten, nej, nu ska vi inte ta in strömmen, nu ska vi använda den.
Det går faktiskt att göra så. Dels så kan man säga att om solen kommer fram och smälter av en liten del av solcellsmodulen, då kommer de solceller som får sol, de kommer ju producera i full styrka. De producerar så mycket som de bara kan. Solceller mår väldigt bra av att vara kalla, så de kanske till och med är lite bättre än vad de brukar vara. Men de kan inte mata ut den elen i sladden, därför att alla solcellerna är seriekopplade. Så därför kommer de att mata ut den elen till sina kompisar som har snö på sig. Så då kommer de att smälta av ganska fort. Så när väl snön har börjat smälta, då smälter den av ganska fort. Men en solcell och en lysdiod är samma komponent. Så man kan faktiskt också mata in el i solcellerna, och då börjar de stråla infraröd värme, och då kan man smälta av snön. Så det går att göra så. Jag är inte säker på att solcellerna kanske mår så bra av att göra så, men om man designar dem på rätt sätt så skulle man faktiskt kunna göra det. Det är en teknikutveckling som folk tittar på.
Men det här som du sa att de är seriekopplade, att om det bara finns någon eller några solceller som faktiskt inte har snö på sig, så borde man ju på något sätt se till att skydda några solceller när det snöar.
Det skulle man ju kunna tänka sig, det finns ju olika varianter. Men allt, alltså solcellsmodulerna idag är ju så enkla, så allt som komplicerar systemet är ju av ondo, kan jag tycka också. Det är ju bra just att de är så enkla. Och man har en mekanisk grej som åker fram och skyler dem. Men man behöver ju bara gå upp på taket och skotta lite grann på solcellsmodulerna. Så man behöver inte skotta hela då, om man skulle vilja skotta dem. Sen är de ju ofta ganska blanka på framsidan, så när väl snön börjar smälta så rasar det av väldigt fort.
Förutom de absolut vanligaste kiselsolcellerna går det också idag att köpa så kallade tunnfilmssolceller. Och det är framförallt sådana som Marika Edoff utvecklar.
Jag håller på med tunnfilmssolceller, och det är en annan typ av material, kan man säga, som är bättre på att absorbera solljus än kisel, och då kan man göra materialen väldigt mycket tunnare. Så vi tittar på olika typer av sådana material. Det som jag har hållit på mest med är koppar, indium, gallium, diselenid, eller vi brukar säga SIGS, som är ett av de här tunnfilmsmaterialen. Men det finns också andra material som perovskit till exempel, eller CZTS eller kesterit, andra typer av tunnfilmssolceller också.
Eftersom tunnfilmssolcellerna är så tunna och dessutom går att göras böjliga, används de till exempel till att klä hela fasader eller som integrerade lösningar i takpannor och solcellstak och för stora solcellsparker. Den vanligaste förekommande tunnfilmssolcellen idag i storskalig produktion är kadmiumtellurid och därefter SIGS tunnfilmsceller. Men bubblaren är perovskit som kommer starkt och som det bedrivs väldigt mycket forskning om. Den kanske största fördelen med tunnfilmssolceller är att det går åt så lite material. Eftersom att de är så bra på att absorbera solljuset kan de vara en hundradels så tjocka som kiselsolcellerna och ändå få lika mycket ljusabsorption. Men tunnfilmssolcellerna har en något lägre verkningsgrad än kiselsolceller, ungefär 18-19%. De flesta kiselcellerna ute på marknaden har idag en verkningsgrad någonstans mellan 17-22%, men man har kommit upp på hela 26. Tyvärr finns det gränser för hur högt man kan komma, och den teoretiska verkningsgraden för en kiselsolcell ligger på drygt 30%. Och enligt den så kallade Shockley-Quaser-gränsen går det inte att nå en verkningsgrad högre än så, då solljus innehåller många våglängder och endast 33,7% kan konverteras till elektricitet.
Det finns ett material där man har kommit ganska nära den maximala verkningsgraden, och det är galliumarsenid som ligger perfekt anpassat till vårt solspektrum. Så den har ungefär 33% som maximal verkningsgrad, och där har man kommit upp i närmare 30% för en solcell. Så där ligger man nära det teoretiska maximumvärdet.
Men använder man det då till solceller?
Det är väldigt dyrt att göra galliumarsenid, enkristallin galliumarsenid, så därför, och komplicerat att göra. Så därför har man inte kommit upp i speciellt storskalig tillverkning. Det har funnits pilotproduktion, kan man säga, men det har inte slagit igenom.
För att få en så hög verkningsgrad som möjligt och samtidigt få ner kostnaden tittar nu många forskare på att kombinera kisel- och tunnfilmsteknik genom att göra en så kallad tandemsolcell.
Ja, man kan säga att en vanlig kiselsolcell, den omvandlar en stor del av de olika våglängderna till el. Från infrarött eller nära infrarött ljus till ultraviolett ljus. Så den absorberar allt det ljuset och gör om det till el. Men det gör inte det så effektivt för precis alla våglängder. För de våglängder som är korta och som innehåller de fotoner som har hög energi, de absorberas. Men all den energin blir inte till el, utan en del blir till värme. Om man istället delar upp solljuset och ger en portion till en solcell och en annan portion till en annan solcell, så kan man minska den förlusten som blir när en del av ljuset görs om till värme. Och då gör man det genom att man sätter en solcell ovanpå den andra solcellen, och den övre solcellen är genomskinlig för en del av solljuset som då går till den undre solcellen. Och sen blir summan av de här två solcellerna blir en bättre solcell helt enkelt.
Med tandemsolceller kan man alltså få upp verkningsgraden rejält. Med två solceller kan den teoretiska gränsen vara hela 44%. Än så länge finns ingen storskalig produktion av tandemsolceller, men många forskare jobbar med det. Kan man lägga fler lager än så? Ta ännu fler?
Ja, det kan man göra. Men varje lager som man lägger på de andra innebär ju också förluster mellan dem. Så att det finns nog ett optimum, ett praktiskt optimum. Men tittar man på de allra bästa solcellerna, sådana som man skickar ut i rymden och sådär. När man inte har pris som en komponent som är viktig. Där finns det 3, 4, till och med 5 solceller ovanpå varandra för att optimera verkningsgraden.
Och Marika Edoff tror att tandemsolceller kommer att bli vanligare.
Ja, jag tror ju att tandemceller på något sätt kommer att komma in på marknaden. Det slår ju inte ut kisel, men det slår ut kanske kiselcellerna som inte har en tandemstruktur. Så kan det bli. Sen vad det är som hamnar som toppcell, det vet vi inte riktigt än. Och ett alternativ som man jobbar mycket med, det är ju perovskit-solceller, då, det nya materialet perovskit, som man då kan kombinera med kisel. Så det skulle kunna vara det, förutsatt att perovskit-materialet går att göra stabilt. Det måste vara långtidsstabilt, för solcellsmoduler idag säljs med 25 års garanti.
Och det finns många forskare runt om i världen som forskar på just perovskit.
Själva perovskitstrukturen finns i naturen, men de här metallhalidperovskiterna som är i solcellerna, de gör vi i labbet.
Professor Erik Johansson vid Uppsala universitet är en av dem.
I vårt labb, vi är kemilabb, så vi bygger solcellerna från en lösning. Då löser man upp salter som blyjodid till exempel i ett lösningsmedel, och sen har man till exempel metylammonium jodid som den andra komponenten, och sen blandar man ihop de här i lösningen, så sprider man ut det på ett substrat och så värmer man upp det, så bildas den här perovskitkristallstrukturen.
Att perovskit är ett bra material för solceller är en ganska ny upptäckt, men utvecklingen har gått fort.
För ungefär 10 år sedan när man gjorde de första perovskitcellerna, då var effektiviteten bara några procent egentligen, och väldigt låg stabilitet också, så de höll bara några minuter. Sen har kommit genombrott då 2012, då de kunde ha de stabila en längre tid och gick upp till kanske 10% effektivitet. Efter det så har det gått gradvis upp till 25% nu de senaste åren här.
Perovskitcellerna absorberar ljus väldigt bra, och det går därför att göra väldigt tunna filmer av materialet. Tjockleken på en perovskitcell är under 1 mikrometer. En kiselcell behöver vara nästintill 200 gånger tjockare för att absorbera lika mycket ljus. Dessutom är transporten av laddningar genom systemet för att få ut en ström mycket effektiv. Men det finns några nackdelar också. En av dem, som verkar lite krånglig med tanke på användningsområdet, är att materialet är känsligt mot fukt, syre och ljus.
Så den kan reagera då, så kemiska reaktioner. När man lyser på den, om man har syrgas och vatten, så reagerar den med det. Och det som man gör med kisel och andra solceller, det är att man sluter in dem mellan två, antingen glas eller något annat substrat, för att utesluta vatten och luft.
För de är också känsliga.
Ja, för de är också känsliga. Så egentligen så är det samma problem för andra material. Perovskiten är lite mer känslig, tror jag. Men i princip så är det inte ett större problem, eftersom man kan innesluta det och ta bort syre och vatten.
Ett större problem med perovskiten är att det lätt sker reaktioner i materialets gränsskikt.
Man har ju nått en väldigt bra verkningsgrad, nästan lika bra som kisel. Det som är problemet är väl att stabiliteten för perovskitsolceller är fortfarande ganska låg. Det pågår mycket forskning för att göra dem mer och mer stabila. Så nu man kanske har ett antal 1000 timmar stabilitet som de fungerar. Men man kanske behöver en faktor 10 längre för att vara lika stabilt som en kiselcell.
Dessutom försöker man ersätta blyet som finns i materialet som är giftigt. Men eftersom man inte vet exakt varför just bly fungerar så bra, är det svårt att hitta ett substitut.
Man har ju förstås någon grundidé vad man ska testa, som bygger på någon teoretiskt vad man vet sedan tidigare. Man prövar inte vad som helst, utan det finns ju någon slags grundtanke bakom. Som till exempel när vi ersätter bly med bismut, så måste man, ja, de har väldigt lika elektroniska egenskaper. Så man har en tanke bakom när man testar nya material. Samtidigt så, det börjar komma mer avancerade modeller och AI också för att kanske förutse nya material som kan vara intressanta att titta på.
Men man ska ju som bekant inte lägga alla ägg i en korg. Erik Johansson håller också på med solceller med nanopartiklar. Partiklar i molekylstorlek. En solcellsteknik man forskat på i ungefär 20 år.
Ja, så fördelen med nanopartiklar, eller kvantprickar som vi kallar dem ibland, är att vi kan förändra ljusabstraktionen när vi gör väldigt små partiklar. Så vi går från, när man gör en stor kristall då, som i en vanlig solcell, så absorberar man ett visst våglängdsområde. Och när man gör väldigt små partiklar så förändrar man vilket ljus vi absorberar i partiklarna. Så vi kan, genom att ändra storleken på partiklarna, så kan vi förändra om det ska absorbera rött ljus eller blått ljus eller grönt ljus eller och så vidare.
Tyvärr ligger verkningsgraden än så länge bara på 15%. Men nanopartiklarna skulle vara perfekta för en tandemsolcell. Genom att ha en storlek på partiklar i ett solcellslager, en annan partikelstorlek i nästa lager och så vidare, kan man ta upp många av solljusets våglängder. Och det finns fler fördelar med tekniken.
En bra sak också med kvantprickar är de materialen vi använder och gör de här kvantprickarna, så kan man absorbera ganska långt in i det infraröda området. Så man kan absorbera värmestrålning ganska bra med kvantprickar, om man gör de stora. Så till exempel materialerna vi använder, igen så är det blysulfid eller blyselenid eller silverbismutsulfid. Om man gör stora partiklar av dem så kan vi absorbera värmestrålning också.
Och det gör inte dagens solceller?
Nej, kisel absorberar en del av värmestrålningen upp till 1100 nanometer. Men om man ska komma längre in i det infraröda området och ta upp mer värmestrålning, då måste man ha ett annat material. Och det kan kvantprickarna göra.
Mm. Någonting som slår mig när jag läser på om det här, först om perovskit som hade problem med fukt och ljus och saker som man faktiskt utsätter en cell för om man ska samla ihop solens strålar. Och likadant nanopartiklar då, som man har hållit på med ganska länge. Ja. Som forskare, hur orkar man när det är så mycket, jag menar, en solcell som inte klarar av ljus, känns ju som att det här lägger vi ner, men det gör
vi
inte. Just
det. Nej, det är sant. Ja, precis. Jo, de första, varför man fortsätter från de första experimenterna till nästa sen. Ja, det är ju lite intressant faktiskt. Nej, men det är väl, man är väl lite envis. Det är väl det. De flesta forskare är ändå lite envisa. Man kämpar på i flera år, men även om det inte funkar som man vill från början, så har man någon idé, så man ger sig inte i första taget kanske.
Nej.
Utan man försöker länge innan man ger upp, tror jag.
Solcellsforskningen går snabbt framåt och det finns en mängd andra tekniker på framfart. Ett miljövänligt alternativ som nyligen tagit ett stort tekniksprång är de organiska solcellerna, som på kort tid gått från en verkningsgrad på 10% till 18%. Men det är inte bara det absorberande materialet som det forskas på. Marika Edoff berättar att det finns fler sätt att öka effektiviteten hos solcellerna.
Ja, förutom det ljusabsorberande materialet så finns det också ledare på framsidan och ledare på baksidan. Man brukar också kalla det för kontaktmaterial. Och de kontaktmaterialen måste vara både elektriskt ledande och genomskinliga på en gång. Men för att de ska fungera bäst, solcellerna, så behövs det också ofta ett eller flera mellanskikt eller buffertskikt mellan kontaktmaterialet och det ljusabsorberande materialet, som ser till då att elektronerna snabbt och säkert transporteras från det ljusabsorberande materialet till kontakten eller kontaktmaterialet på framsidan. Och sen kan de ledas bort i ledarna och göra sitt jobb utanför solcellen.
Så det är en väldig massa material som ska samverka.
Det är väldigt massa olika materialforskning, och de här andra materialen är minst lika viktiga som det ljusabsorberande materialet. Så att det finns mycket materialforskning i det här, och många av de här materialen är också nyckelmaterial för att solcellerna ska hålla sig stabila då i 25 år.
Så priserna sjunker och verkningsgraden stiger, och i takt med en ökad elkonsumtion blir solceller allt mer populära.
Ja, de kommer att finnas överallt. Den utvecklingen vi ser idag är bara början på en ännu mer explosiv utveckling. Så vi kommer att se väldigt mycket solceller överallt. I byggnadsmaterial, på ytor, överallt kommer det finnas solceller, det tror jag.
Men inte ens en solcellsforskare tror att vi bara kan klara oss med solceller, även om produktionen kan öka rejält.
Vi kan inte klara oss med bara solceller i Sverige, det skulle inte bli bra. Så vi måste nog tänka att solceller kan bli en betydande andel, men inte allt. Så om man börjar tänka på typ 20%, en femtedel av våran el skulle vi kunna få från solceller. Då behöver vi täcka de tak som är lämpliga med solceller. Vi kan ta i bruk en del åkermark som ligger i träda till exempel och sätta solceller på, eller annan skräpmark och sätta solceller på. Och då skulle vi ganska lätt komma upp i 15-20% av den el som vi behöver.
Och med det lämnar vi solcellerna för den här gången och går vidare med andra vetenskapsnyheter. För med mig i studion har jag nu forskning och framstegs chefredaktör Jonas Mattsson. Välkommen!
Tack så mycket!
Vad har du med dig för något idag?
Ja, jag har med lite saker som har hänt på sistone, och om vi ska anknyta till det tidigare temat så finns en ny studie som visar att städer kräver mer kylning vid extremväder än vad man tidigare har trott. Och det är ju så att den täta bebyggelsen i städer, den förstärker effekten av värmeböljor, och det får vi allt mer av. Och därmed ökar även behovet av luftkonditionering, och nu visar svenska forskare att effekten på elsystemet blir större än man tidigare har beräknat. En varm dag så stiger temperaturerna lite extra i storstäder, flera grader faktiskt, jämfört med den omgivande landsbygden. Och det här kallas urbana värmeöar. Och det beror bland annat på att värmen från solen absorberas av asfalt och byggnader och att det blåser mindre mellan husen. Och det här är faktiskt en hälsofara. Enligt tidskriften The Lancet, en studie som publicerades tidigare, så bidrog urbana värmeöar till omkring 6700 dödsfall i 93 europeiska städer under sommaren 2015. De här höga temperaturerna ökar alltså behovet av luftkonditionering, som man förstår då. Och enligt internationella energiorganet IAEA så kommer behovet av luftkonditionering att vara 3 gånger större 2050 jämfört med idag. Och det här drar ju mer el, men detaljerade studier av hur stor den här effekten på elsystemet blir, det har tidigare saknats. Men nu har faktiskt en grupp forskare, som bland annat är forskare från Lunds tekniska högskola och Göteborgs universitet, räknat på det här. De har publicerat sig i Nature Energy och visat hur behovet av både kylning och uppvärmning tidigare underskattats, eftersom de här urbana värmeöarna förstärker effekten av värmeböljor som väntas bli vanligare på grund av klimatförändringarna.
Ja, har du något annat?
Ja, och sen så händer det ju mycket inom Alzheimer-forskningen. Förra året, 2022, så kom ju den här svenskutvecklade antikroppen lecanemab. Den fortsätter att testas och har lyckats bromsa sjukdomsförloppet till viss del. Och det finns också ett amerikanskt läkemedel som är på väg. Men även enkla blodtester som mäter viktiga biomarkörer för Alzheimer utvecklas snabbt. Och det senaste i den här utvecklingen är svenska forskare som har upptäckt att en sockermolekyl är förändrad väldigt tidigt i sjukdomsprocessen och kan användas som vad man kallar biomarkör då, för att förutse risken för att utveckla Alzheimer långt innan symptomen märks. Man talar om att man kan se det 10 år innan symptomen märks. Och Alzheimers sjukdom, den tros orsakas av att proteinet beta-amyloid bildar så kallade amyloidplack i hjärnan, och för att proteinet tau skapar trådliknande strukturer som kallas fosforylerad tau.
Många svåra ord.
Ja, och det forskarna har sett är att en sorts sockermolekyler som kallas glykaner, som sitter på ytan av proteinerna, de hänger intimt ihop med tau. Och nu har de utvecklat en ny metod för att diagnostisera Alzheimers sjukdom cirka 10 år innan demensen bryter ut, genom att ta blodprover som känner av de här grejerna.
Det är ju fantastiskt. Om man bara då kan bota det innan det har brutit ut, hade ju varit bra. Det kanske är nästa steg.
Ja.
Ja, spännande. Hade du mer något annat?
Tänkte vi skulle göra oss ut i rymden. Alltså, Europas största rymdsondsprojekt någonsin har lämnat jorden. Det är en rymdsond som heter JUICE, och det står då för Jupiter Icy Moons Explorer. Och det var den 14 april klockan 14.14. Jag undrar hur de tänkte ut det. Egentligen skulle den åkt dagen innan, den 13 klockan 14.15, men man anar att de var ganska nöjda med att bestämma att det skulle vara 14.14. Den skulle lämna den europeiska rymdhamnen i Kourou i franska Guyana. Och det här är inte bara Europas största rymdsondsprojekt någonsin, utan det är också ett stort svenskt projekt, för att flera av de här mätinstrumenten på JUICE, de är utvecklade vid Institutet för rymdfysik i Uppsala respektive Kiruna. Och målet med den här rymdsonden, det är bland annat att undersöka förutsättningarna för liv på de galileiska månarna, som är alltså de största av Jupiters månar som redan Galilei iakttog på sin tid. Mm. Och för den som tror att vi kommer få reda på något ganska snart om det här, så är det faktiskt först 2031 som JUICE anländer till Jupiter. Och då kommer den cirkulera runt där kring månarna Callisto, Ganymedes och Europa fram till 2035-2036 någon gång. Mm. Och då kommer den kraschlanda på Ganymedes. Och sen kommer forskarna i Sverige och annorstädes ägna åratal åt att analysera all data som har skickats då. Och datan kommer ju då börja skickas 2031 ungefär. Så att vi har många spännande upptäckter att se fram emot från Jupiters månar.
Vet man någonting om vad man tror, eller ska man hitta vatten, eller ska vi bo där? Eller vad?
Ja, bo tror ingen på. Vatten tror många på. Och det är just förekomsten av vatten på de här månaderna som man anar och som man nu ska bekräfta.
Mm. Otroligt spännande. Mm. Om vetenskap är slut för den här gången. Jag tackar dig, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och där finns det också poddar ni kan lyssna på. Medverkande var också Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik vid Uppsala universitet, och Erik Johansson, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. Producent var Andreas Wiklund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Sofie Persson. Vi hörs snart igen.
Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.